han öppnar dörren åt henne och man ser en väg som bara svorsar förbi. Ja. Det ser livsfarligt ut.
Ja, men han har inte förstått att hon inte är en warrior of the table.
Jag vill hälla upp lite mer cola. Mm. Men det blir ju Pepsi.
Ja, the good stuff.
Jag har sparat med det här.
All things being good.
Ja, vi, det rullar. Det rullar.
Okay. Hur är vår sound levels och allt sånt där?
Jag gjorde en snabb testrunda medan du var på toa. Aha!
Excellent. Mm. Excellent.
Jag sänkte micken lite.
Ja, jag blandar med lite premium.
Ah, du kör en blend?
Ja. Ah, perfekt. Ja, men nu är det ju typ 3/4 äkta Pepsi och en Premier Cola. Ja.
Nej, men Premier Cola, den hjälper ju till att runda ut smaken lite.
Ja. Och Pepsi tar bort den här armsvett.
Premium Taste of America.
Precis. Tastes like redneck, what?
Ball sweat.
Mm, tastes like liberty.
Balls with liberty.
Ännu en vecka, ännu en film och skit.
Hell yeah.
Sitter hemma hos mig. Jag heter Per. Och de andra.
Ja, det är Alex.
Stefan är.
Stefan är med igen, perfekt, perfekt. Det behövdes för att vi gjorde en double feature nu. Av skitfilmer. Av riktigt, du vet, hårda skitfilmer. Och då behövs det hjälp. Särskilt filmen är Hands of Steel, a.k.a. Atomic Cyborg. Eller vad var det?
Ja, a.k.a. Vendetta dal Futuro.
Vilket är originaltiteln. Det är en sci-fi-rulle från 88.
Ja, 88, men utspelar sig 97.
Ja, precis. Det är gyllene året verkligen, 97.
En rafflande sci-fi-thriller. Ja. Den gyllene tiden.
Den andra filmen vi såg är Galaxina. En rymd sci-fi från 80 som försöker vara rolig och misslyckas brutalt.
Oh ja, väldigt brutalt. Mer om det senare.
Anledningen till denna skitfilms kavalkad. Det är awesome sci-fi invasion box som jag köpte som har 50 filmer. Jag köpte den bara för att komma åt filmen Rotor faktiskt. Men vi tog inte och kollade på den här gången. Den har 12 diskar.
Ja.
Totalt 70 timmar film eller något sånt där.
Ja, at least. Över 70 timmar sci-fi.
Och vi bestämde oss för de här två filmerna genom att först rulla en tärning för att bestämma vilken disk vi skulle kolla på. Och sen bland filmerna på disken, för varje film har 4 filmer, eller varje disk har 4 filmer. Gå efter posters för att se vilken som ser ballast ut.
Ja.
Och då blev det Hands of Steel som har en supercool poster.
Ja, och sen, det är fantastiskt.
Ja.
Och sen Galaxina som har en sån här typisk serietidningsomslag där en tjej som, du vet, vänder sig på ett sånt där mystiskt vis så att de visar både rumpa och bröst samtidigt.
Ja, det är the spine twister pose helt enkelt. Alltså det är ju klassisk heavy metal cover helt enkelt.
Ja. Okej. Let's do this.
Delve into the magic that is sci-fi.
Ska vi ta Hands of Steel först eftersom vi såg den först?
Ja, det tycker jag.
Det är den bättre filmen av dem, men whatever. Ja, det är en sån här italiensk producerad film som har spelats in i USA, tror jag.
Ja, det så, alltså, locationsen såg ju äkta Amerika ut, helt enkelt.
Det var tack till Arizona Community i eftertexterna.
Och filmen börjar med något som ser ut som stock footage. Det ser ut som det är footage på, du vet, en stad med massa luffare och grejer. Men så visar det sig att det inte är stock footage, utan det är, de har gjort det så att det är jättemycket luffare överallt och det är skitigt och det är folk som går omkring med vapen helt öppet. Det är en mörk framtid.
Ja, det är bara Detroit på 80-talet.
Det är massa affischer här och där där det står "We have no future" eller
"You have no future".
Ja. Och en snubbe som pekar mot dig som tittar på posten. Ja.
Och det visar sig att den här "You have no future", det är en politikers nedra band, alltså
det är hans liksom
slogan, campaign slogan. Och han ruffling feathers av The Evil Corporation. Så de skickar en cyborg assassin för att döda den här politikern.
Denna mäktiga politiker.
Mm. Vad hette han som spelade huvudrollen?
Daniel Green heter skådisen. Ja.
Daniel Green är ute efter att döda den här presidenten. Eller presidentkandidaten. Ja. Eller vad han är för någonting.
Ja. Han var presidentkandidat.
Ja. Ja. Vilket är helt sjukt. Presidentkandidat. Och hans högkvarter, det är någon nedre slumlägenhet.
Ja, en nedgången lya i ett förort.
Ja, och han har ett rum som är typ 3x3 meter där han sitter i sin rullstol. Och han är blind också.
Ja, ja. Verkligen by the by.
Och hans nedre crew har sådana mystiska sektdräkter.
Mm.
Det ser verkligen ut som något mer från en sekt.
Men det är väl mode i framtiden. Ingen annan har väl det.
Nej.
Nej,
precis. Jag menar, för att vår hjälte, han går ju nästan runt i double denim.
Mm.
Han har ju sina tajta 80-tals jeans.
Ja, en sleeveless jacket.
Ja. Jävla västen.
Och han gillar att kasta av sig västen så att han blir shirtless.
Ja, och verkligen lite lösen for the lady.
Ja. Ja, han är ju karvad ur marmor mer eller mindre.
Och det är en bra poäng, för han kommer att hantera marmor så som om det vore papper.
Alltså den här presidentkandidaten, den byggnaden där han har sitt högkvarter, den vaktas av ett gäng gangsters, ser det ut som.
Mm.
Men det är inget hinder för den här cyborg-assassinen som kommer in.
Nej,
det verkar ju som att han redan bor där. Mm. Eller något, liksom, det är ett hyreshus typ. Och han har bott där ganska länge nu.
Ja, det var det intrycket jag fick också. Att
han liksom... Jag tror det är en del av hans uppdrag. Han har infiltrerat det där, så han bor där. För de litar ju på honom. Så han går hem och lägger sig på sängen och chillar lite.
Ja, och någonting som är väldigt viktigt att säga här är att alla byggnader i den här filmen och har jättemånga tuber.
Det går slangar från allting, sådana här tjocka slangar som man... Jag vet inte vad man brukar ha.
Alltså,
ventilationsslangar ser det ut som.
Ja. Någon form av ventilationsslangar helt enkelt.
Ja. Så går det ut från tak och väggar. De är överallt. Mm. Så att det ser väldigt cyber ut.
Ja, men det ser ut som stora, vad heter det, dammsugarslangar helt enkelt.
Och så är det typ någon som har sprayat svart färg på väggarna här och där för att det ska se extra skitigt ut. Men det ser istället ut som någon har sprayat på väggarna.
Ja. Verkligen, sån här $2 graffiti. Verkligen. Ja, men det har en härlig sån här papier-maché. Det är sånt som jag tänker mig att man skulle göra när man gick i skolan i typ 5 och 6 och skulle göra typ cyberkabaré eller
något. Cyberkabaré.
Slangar och spraya lite haphazard på väggen.
Ja, och så upp med den här pappväggen liksom. Då vet vi att vi är i Cyberstockholm.
Ja, Cyberstockholm. Det är en film jag vill se.
Mm. Det måste göras.
Med de här skitfilmerna så vet vi att vi kan göra dem.
Ja.
Det här vet, mellan den här och Cutie Suzuki. Det här är mycket bättre än Cutie Suzuki. Får inte fel idé där ute.
Ja. Alltså, någonting, man vet ju att det här är bra film med musiken också.
Mm.
För den har väl en synth soundtrack som också är väldigt cyber.
Ja. Och den har två kameror också. Bara en sån så.
Ja.
Så de kan filma dialoger där folk pratar med varandra.
Den har slap and bass.
Ja.
Så den är mycket mer happening. Ja. Det som är fantastiskt däremot är ju skådespelarinsatserna. De är ju helt otroliga. Som en av de första karaktärerna, typ the campaign manager för han... vad han nu hette.
Moses.
Ja. Alltså den här presidentkampanjen som säger åt oss att vi har ingen framtid.
Mm.
Ja, men han, alltså, hans delivery är så här brutal. Ja. Det är svårt att förklara. Men
han är skriven som att han skulle vara en sån där väldigt bestämd, snabb person. Du vet, som typ redaktören på Spindelmannens
Jonah Jameson.
Väldigt sån där. Det är så han är skriven.
He doesn't want to be infamous.
Och han som spelar den där killen, han försöker väl knappt.
Ja.
Det går inte. Han har inte pondusen eller någonting.
Nej, ingen pondus. Hans delivery, jag vet inte. Han liksom faller ihop med dialogen på det. Så, you gotta talk to the candidate, Mr. President.
Oh,
oh yeah, hot shot. Och det är en annan snubbe som spelar polis som är där och typ intervjuar honom grejer för att jag vet inte, de snackar väl säkerhet och sånt för den här kandidaten. Han är så här mystisk, för han liksom är lite halvt, han vet inte vad han ska ta vägen. Han viftar lite med armarna och stoppar dem i fickorna, tar ut dem i fickorna.
Ja, det är väldigt mycket, vet inte vad han ska göra med händerna.
Ja, det är liksom den lite duck walk som man brukar kalla det. Och det är liksom när man står och trampar omkring på samma plats istället för att bara ta det lugnt. Det är typ så här nervös eller nervositetstecken. Och så, jag måste göra någonting. Så, jo, men någonting. Och så blir det att fötterna bara stampar omkring lite. Och,
Men som tur är så är han som spelade Cyber Assassin, han är ju som sagt hugget ur sten. Det enda han behöver göra är att blänga och se lite sur ut och lite sånt där. Och det gör han ju.
Han är ju mästare på det.
My god, om de inte hade skrivit blänga så hade inte han haft någonting att göra i den här filmen.
Och de har hittat rätt kläder åt han. Thank god alltså. Att han ser ju superrätt ut verkligen.
80-tals jeans
och precis, och så fönad hår också som alltid sitter perfekt.
Som alltid är för stort när stuntmannen tar över. Ja,
precis. Stuntmannen fick bara tag i en afro.
That really doesn't look like your hair. Shut up.
Men han vaknar ju upp av ett ryck där, för att han får ju sin programmering, kickar ju in när han hör sina arbetsgivare berätta för honom att det är dags att ta livet av den här presidentkandidaten.
Ja. Och han smyger till den här presidentsnubben.
Ja, det är bara upp för trappan. Han bor ju armslängd ifrån.
Ja, innan det så shoppar han ner den här kampanjledarsnubben.
Gjorde han?
Ja, gör det.
Ja, han ställer sig bakom honom. Och då ser vi liksom att yes, det är fake kung fu.
Ja.
Och det var ju så bra, Alex, hur du liksom, jag hoppas det är sån där effekter.
Ja, det var ju precis som man vill ha det.
Ja.
Han smyger upp bakom den här kampanjledaren och gör en pose med händerna i kors liksom.
Ja, han är liksom såhär kors dubbel judo chop.
Ja, precis. Han gör en double judo chop från korsade armar.
Ja, det ser så hippt ut.
Ja.
Och
så han faller till marken som ett öppnat korthus.
Ja. Som ett barn är till en Space Marine.
Så sen går han in till presidentens lilla rum, hans lilla lya.
Ja, alltså.
Och just när han ska göra the deed så får han typ Vietnam flashbacks.
Det får man inte riktigt se. Man vet ju inte riktigt vad som händer.
Nej, man vet inte vad som händer, för att det flashar till olika karaktärer. Liksom vi antar att han ser någonting nu. Jag vet inte. Men det visar sig senare att han förklarar senare liksom att i sista sekunden så sa han mig någonting att inte döda honom. Så han håller tillbaka när han ska begå det här mordet.
Ja, men, och det som också är knasigt i den scenen, att han står ju där och så hör man någon som säger neutralize. 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 No, så bara, vem fan är det som snackar liksom? Och det visar sig att han, det ska vara hans programmering då i huvudet som försöker övertyga honom att han ska döda den här presidentkandidaten Mosley då. What the
frick? Den här filmen har mycket underligheter för sig. Man fattar inte riktigt vad de försöker. Men det är alltid ganska skoj.
Ja, alltså den är ju underhållande.
Ja, det är en sortens skitfilm som man gillar.
Ja, och sen efter det här så gör han ju någonting mot den Mosley. Vi förstår att han attackerar honom på ett handgemängsvis.
Ja,
men vi får aldrig se vad han gör. Vi hör bara
ett dunkel för plottens skull.
Ja, men vi hör ju typ ett och sen, men vi får aldrig se vad det är för något.
Vi får bara se typ med den där Mosleys ansikte som spärrar upp ögonen.
Ja. Och sen så drar vad är det han drar därifrån?
Ja, han defenestrerar sig själv. Gör han inte det?
De kommer ju på att någonting är skumt där uppe. Hans handlanger som står nere vid dörren. De kutar väl upp då för att kolla.
Ja, just det.
Och ja, Paco som han
heter. Paco.
Han heter ju Paco Querek. Querek.
Ja, det var ett jättekonstigt namn. Men Paco helt enkelt. Inte särskilt tufft namn för en tuff snubbe.
För en jävla Atomic Cyborg Vendetta del Futuro.
Paco. Han defenestrerar sig själv och flyr. Han flyr på konstigt vis också. För han hoppar ju ner i en kloak. I den här kloaken så är det en varningsskylt på kloaklocket. Att det är el där nere.
Ja, och det är så bra. Den här snutebossen, han kollar ut genom fönstret, tittar på det där kloaklocket och säger no way he could go through that. Och då har man redan sett att han har gått igenom elen och det har blixtrat lite sådär, men el har ingen effekt på bakom.
Vad är han för en snubbe? Ingen vet. Är han en man? Är han en maskin?
Nobody knows. Men
sådär mystiskt hopp som filmen gör med att okej, okay, snuten säger att han omöjligen kan gå där igenom. Cut to att Paco är i en industrilokal och en snutbil kommer in dit och hittar honom. Men de har uppenbarligen antagit att han gick igenom där då. Och sen följt spåret.
Ja, precis. Och det verkar ju vara samma, vad heter det, lokal som i Future Zone också.
Verkligen, den här industrilokalen är exakt samma ställe som i Future Zone.
Samma lilla förråd, eller vad är det, Foreman-hus där. Ja, man ser nästan Mr. Hagelbrak springa omkring och jaga en strafande David Carradine. Ja, good stuff. Men han springer ifrån och sen så hoppar han in i sin egen...
Ja, han har ju sin egen framtidsbil som står parkerad bredvid den här lagerlokalen.
Det är en till viktig grej. Alla bilarna i den här filmen är framtidspimpade på något litet vis. Det är typ en vanlig bil har en fet nedre av cyberspoiler. Ja. Eller det är någon mystisk slang som går på något ställe.
Den här har ju då en fet
tube
slang.
Tubpimpning.
Ja, en tubes på sig.
Den här har several tubes.
Det är så man cyberar till en film. Ja. Man lägger bara tubes på.
Ja, men den här bilen är ju så mäktig och hungrig med motorn där att när han drar iväg så har man slirljudeffekten fastän han åker på gräs.
Ja, det är så klassiskt alltså. Ja, och så ska han lämna stan. Och så åker han förbi en varningsskylt där det står varning, syraregn.
Ja, verkligen. Ja. Drive at own risk, acid rain.
Liksom. Ja. Här är det lokalt syraregn.
Ja, som pågår hela tiden på ett visst ställe.
Vad är det här för någonting? Är det en skog?
Who knows?
I framtiden så är det lokala syraregn som ligger...
Ja. Jag antar att den här filmen också var lite politisk kommentar där. För vi fick ju se så här industriområden som spyr ut rök och grejer.
Precis, så under establishing shots i början av filmen så var det massa på så här industrier som är typ refinery och sånt där som alltid ser extra tubi ut och röker hela tiden. Och det är meningen att vi ska tro att det där är stan, inte en industri.
Så att det är väl det att ni har förstört vår planet, jävla evil corporation. Liksom. Mm. Så pass att det finns ett moln som hänger över det där området. Och det är ett farligt jäkla syraregn. Han kör runt och sen helt plötsligt börjar typ droppa syra genom hans biltak.
Precis. Det är tillräckligt extremt att bränna igenom plåt.
Ja.
Men ändå så har han vindrutetorkaren på. Ja. Det är så bra. Den har inte gått sönder än. Gummit är fortfarande okej. Okay.
Ja. Glaset på bilrutan är helt okej. Okay. Mm. Det är fantastiskt. Men han lyckas ju ta sig därifrån. Är det nu han hamnar i Le Bar?
Nej, det har kommit till bilkillen.
Bilkillen, ja.
Han kommer till Arizona i alla fall. Så han måste varit i närheten av Arizona. Man vet inte. Men han kommer till en begagnad bilhandlare.
Ja, ännu en fantastisk location. Den här filmen har väldigt bra locations faktiskt som den har hittat.
Den har scoutats ordentligt.
Jo, det känns verkligen som den här shot on location här filmen. De har verkligen åkt till olika platser och filmat. Mm. Det gjorde ju Kyuri Suzuki också, men här gjorde de det mycket bättre.
Ja. Så det är verkligen du vet, bilmekaniker / bilkyrkogård. Mm. Med massor med bilskrot och allt möjligt.
Precis, och han försöker ju då bli av med sin flyktbil och få en ny. Mm. Han dealar ju lite med den här killen och försöker få reda på vad värdet är, om han kan få en annan bil och sådär. Mm. Och han konstaterar ju att men du kan få den där Forden om du lägger till några $100.
Ja.
Och det gör han uppenbarligen. Ja. Nästa shot är att han kör iväg med bilen.
Ja, precis. Ja. På en gång.
Ja, och sen...
Och det verkar ju vara den enda hela bilen han har.
Ja, ett tag.
Ja, han kör väl typ 20 meter, sen så går han sönder.
Ja, men precis. Bilen pajar ju igen. Typ, eller pajar, det är inte att den pajar.
Den slutar köra, rulla.
Slutar rulla. Så vi har inte etablerat den här pajat, utan vi har bara... Okej, nej, fuck this. Så går han ut och knuffar iväg den över en...
Man vet inte vad han gör, men han kanske kastar ner bilen.
Man får se bilen
studsa ner
för ett stup och sen explodera.
Ja, som den bör när den landar.
Ja, Ja, men det är ju så bilar gör.
Mm, det vet
alltid.
Jag.
Och så går han genom öknen vidare.
Ja.
Destination unknown.
Han är ju hård, den här Paco.
Mm. Han kommer till en bar. Och det här bar slash motell, antar jag.
Mm.
Bäst att man gillar det här stället, för här kommer resten av filmen utspela sig.
Det är en ganska shabby bar. Det verkar vara en truckstop slash ett ställe folk åker till för att ha roligt med horor.
Ja, och den har också en massa tubes.
Ja, precis.
Ja,
det var inte det var en helt vanlig bar med lite tubes.
Ja, precis. Ja. Det var inte uppenbart om det var typ en halv bordell eller inte.
Nej, jag tror det var så ur vägen att folk åkte dit med sina horor, för att där kunde de få vara i fred.
Ja, men det är fan att inte hon, the proprietor of that establishment, att inte hon tog betalt liksom.
Jo, men hon tog ju betalt.
Hon gjorde det,
va? Ja. Ja,
det gjorde hon ju. Nej, men då är det ju för fan ett bordell. Eller close enough liksom.
Och det är så bra för Paco.
Ja, just det!
Paco vill ju ha någonting att käka och sådär. Ja, men han har inga pengar längre tydligen. Ja. Så han måste ha gett alla pengar han hade för den där bilen.
Han brände dem ju på en rutten Ford.
Ja, som han sen kastar ut en klippa.
Ja. Så han tar och arbetar för att få mat istället.
Just det, men
det är nu man vet att det är framtiden.
Ja.
För att hon säger att hon behöver hjälp att hugga ved.
Mm.
Och han säger, åh, ved. Jag trodde inte folk använder trä längre.
Ja, fast vilket är skitkul för att hela den här baren är byggt i trä.
Ja.
Det är en trästuga.
Så det är ju en trästuga. De sitter på trästolar och äter med träbord.
Ja. Och han liksom, jag tror inte folk använder trä längre.
Så, what? Really? Really? Men han är ju en gentleman's gentleman, så han hackar ju upp lite ved. Mm. A.k.a. all ved.
Ja.
På rekordtid.
Ja.
Och det är så man imponerar på tjejer, för hon ser att han har huggit all ved. Så.
Ja, hon blir ju lite svag i knäna då.
Ja.
Hans mejslade kropp ser hon ju i ögonvrån. Han sliter ju av sig sin väst.
Get this off me! I'm Paco!
Med under filmens gång här så klipper det ibland till att dels är snuten ute efter honom.
Mm.
Så snuten följer spår liksom.
Mm. Ja, precis. De har ju lyckats analysera lite. I och med att den här snubben överlevde presidentkandidaten,
ja,
så har vi fått märket som blev på hans vänstra axel eller någonting. Där ja, dådet begicks då.
Ja.
Så de försöker analysera vad det var som försökte
döda. Vad var det för vapen?
Ja. För det är ju den ultimata ledtråden då hos den här CSI-avdelningen i framtiden.
Ja. Japp. För vad är det? Någon kommer in och säger så att, ja men det är den som har klart tydligast motiv att döda presidentkandidaten, det är ju den här businessman Turner, a.k.a. John Saxon from Enter the Dragon. Och så var på polisen säger, va? Men du kan inte bara grunta och anklaga folk. Sånt utforskar vi inte. Ge oss riktiga bevis.
Mm.
Så här har jag bevis.
Ja. Och så drar han fram massa fotografier som bilen på Turner.
Ja, så, oh my god.
Det är fantastiskt skrivet det här och levererat.
Ja, men the implication är att poliser, de utforskar inte ledtrådar, utan de utforskar bevis. So, well, this is gonna be hard. This is gonna be really hard.
Så snuten utforskar det här. Turner är ute efter den här Paco också.
Uh-huh.
För Turner har som policy att alltid förgöra saker som misslyckas.
Han tolererar inte minsta misstag.
Nej, han tror inte på experience.
Mord så går snett, död. Teet för kallt, död.
Och så var det Highway Patrol som följer spår också. Uh-huh. Så att vi har tre olika faktioner som blir klippt till då och då för att se vad de har hittat för senaste.
Mm. Alla ute efter Paco.
Men the meat of this movie är ju liksom när Paco och Linda, som tjejen som äger det här propriety-stället.
Ja.
Deras äventyr när de har armbrytningstävlingar med truck drivers.
Wait. We gotta lay this one up.
Ja, det har inte framgått än. Det är ju uppenbarligen en armbrytarfilm det här. Ingenting annat.
Ja, det förstod ni väl från det setup.
Hands of steel. Vad trodde ni?
Den här baren är det, heter ju, den heter Champs.
Champion någonting.
Champs Oasis.
Ja, just det.
Precis.
För det här, de riktigt hårda armbrytartävlingarna håller till. De har ju street rules också.
De har, ja, fy fan, de har street rules och det är extremt rituellt. Och det är,
ja,
och det är foton eller liksom.
Väggarna är täckta av olika armbrytningsmästare.
Ja. Så det här är en rik tradition här ute i det här huset.
Och det är så bra att se när det kommer ett gäng truck drivers till det här stället.
Ja,
och
de liksom,
de dricker och har roligt och pratar och bla bla bla. Det är en jättelång scen som är jättekonstig. När de ledaren för de här truck driver-typerna som heter Raul.
Raul Hernandez.
Han liksom gör närmanden på Linda.
Ja.
Medan Paco ligger i sängen och bara lyssnar.
Ja.
Men det är så utdraget och konstigt. Och eftersom det är så utdraget så är det, den där känslan av, vänta, vad är det som händer i den här filmen egentligen? Det handlar ju om någon typer av Paco som höll
på. Ja, men det gick från the presidential candidate assassination attempt, so he's a failed experiment, is he human, is he, what is he, who is this guy, till armbrytarfilm.
Ja.
Och ingenting.
Och hur leder till armbrytningen är så utdraget och lustigt. Ja. För det går väl typ 10 minuter eller något, nej, 5 minuter kanske.
Ja, det kändes som
det är det där. Han kommer ner, han blir dissad, han bär lite öl.
Han kommer ju inte in i scenen förrän efter 5 minuter. Och nej, då börjar de dissa honom istället.
Ja. Liksom. Och det är ju såhär jätte-elaborate hur de dissar varandra grejer. Det är inte det där klassiska...
You're going down,
och så börjar de bara fighta och någon kastas på ett bord som exploderar och så ut genom fönstret och slår på lite... lite rockmusik och slåss allihopa. Nej, fy fan. Han sätter sig vid baren och så kommer, vad heter det, Hernandez upp där. Det är Raul. Men tror du är någon? Tror du är någon?
Säg till alla att jag är bäst.
Säg det då.
Du vet ju att det är sant.
Du är en loser. Ja, är det så?
Ja, du verkar. Hans truck driver kompisar i bakgrunden. Allihopa ställer sig upp.
Hold me back.
Och vi som tittare tror ju att okej, nu blir det fight. Men istället så Raoul liksom, ha, okej, det tror du att jag utmanar dig på armbrytning.
Fan, Paco var redo där, började liksom redo med knogarna
och Men nej, den här Ola är en god sport och vill bara ha en god match. Det är som man gör upp i den här delen av världen. De är honorable och gör upp med armbrytning.
Jag antar det. Man, och sen håller han på ett tag, typ, han vill ju inte bryta armen.
Nej, Linda säger åt honom, nej men gå och hämta lite bärs istället.
Istället för att bryta arm.
Titta här, get out of hand. I en bild armbrytning.
Hey, take it outside boys.
You broke my arm, sucker.
Där går och hämtar två liksom lådor med öl. Och när han kommer tillbaka så är det en toarulle på en typ en tray
som serveras
till honom. Och alla truck driver typerna typ stirrar på honom och flissar. De har en jävla toarulle. Och så tydligen så har de skrivit på toarullen en liten dissande limerick nästan.
Vad har han skrivit?
Antingen så spör du mig, annars så kan du torka dig med den här.
Ja
men precis, det var you're probably too scared to arm wrestle with me, so this is to wipe the shit in your pants.
Och vi sitter där och bara gapar hur den här scenen förlöper alltså. Och så sitter de där liksom, vad säger du nu då?
Tror du ändå? Vill du bryta som en man eller bryta ihop som en kvinna?
Vad ska Paco göra? Vad ska han göra?
Ingen vet. Han måste dissa tillbaka.
Vad gör han?
Han rycker fram en tuschpenna tror jag. Och skriver på en bit marmor på bordet.
Han skriver på bordet i hörnan liksom.
Så sliter han loss bit av bordet och kastar på Hernandez och company.
Han bryter loss en bit marmor där han har skrivit liksom på you're on.
Precis. Du ser vad inte först han rycker upp det och förfärat tittar på den. You're on.
Och då är det dags för armbrytning.
Nu börjar det.
Nu har den här scenen pågått i 10 minuter. Och det känns som det är så mystiskt ritualiserat allting som sker alltså. Den här dissningsleken de har för sig. Bara för att komma fram till armbrytning.
De samlas runt varandra. Det klassiska bookkeeping, du vet.
Och
sen är 5% emot dig, Paco. Nej, de är 10 mot den. Du kan inte vinna.
Vem här tror att Paco vinner? Vem lägger pengar på dem? Aldrig. Hernandez är ju pro.
Hernandez hade ju nästan en chans mot mästaren.
Eller Blanco.
och vi får shots då på en ett fotografi på den här El Blanco.
Ja.
Så verkligen ett ansikte bara en mamma kan gilla.
Ja, den hårdaste armen i väster om även ja. Stenen eller
han neckbeard då liksom 300 kilo. Ja.
Linda, hon kommer fram och you're on $1,000.
Mm, slänger ner
och packa.
Det bästa förstår man inte med vanliga truck drivers. Han säger jag vet inte om jag kan täcka det. Hantlangarna som står runt där.
Ja.
Bara, nej men jag spottar dig. Jag lägger upp 200. Så lyckas de då matcha bettet här.
Tillsammans matchar de detta bett.
Ja, och sen själva armbrytningsmatchen när den väl kommer igång innan det så är det också ritualaktigt.
Ja, men... precis. De tar varandra i hand på ett speciellt sätt. Ja. Slår sig ner. Ja. Och de räknar in dem.
Precis.
Ja. Och så, ja.
Så, fight off!
Och armbrytning kan ju inte bli spännande. Det är inte spännande i verkligheten att titta på.
Nej.
Det är inte spännande på film. Det är bara folk som gör fula grimaser i
en liten stund. Ja, men det är det ju.
Liksom. Och det finns ju bara en sak man kan göra som den här filmen gör då. Att hjälten förlorar nästan, men kommer tillbaka.
Ja, precis. Det går långsamt ner från honom, men så kommer han långsamt tillbaka.
Ja.
Och han har ju stenansikte.
Så det, vi ser ju att
man ser att han inte ens behöver anstränga
nej,
sig.
Så han gör ju det här bara för showen.
Ja. Mm. Och frågan är varför han gör det.
Eller hur?
För varför han... bryter han inte barn på en gång? Var det inte någon sån där film när han kör typ arm bröt så hårt att snubbens arm gick
av? Jag tror Steven Seagal har avbrytit någon.
Jo, men det är sant. Jag tror att det är en Seagal-film där det liksom går en sekund och BOM!
Så jag orkar hålla på. I need time!
Ja... Så han spöar Raoul
ja.
Ja, och ställer sig upp. Och nu till sist bryter fighten ut.
Ja, nu.
För Raoul drar fram en flaska och smashar den mot bordet.
Mm. Ja.
En klassisk barfight.
Initiering.
Ja, det är ju lite bell. That's wrong. Liksom.
Det är, ja.
Och Paco gör lite konstig kung fu och spöar.
Ja, precis. Det är lite märkligt det hela.
Han kung fu är ner dem friskt på 80-talsvis liksom. Ja.
Och alla ligger på golvet. Hela baren är sönderslagen.
Ja, precis. Ja. För i fighten så har han ju som alla barfighters bör, du vet, kastat folk så att de glider längs bardisken och drar ner alla möjliga glas. Ja. Och, du vet, kastar någon annan som ramlar på ett bord. Och,
ja. Alltså just bardiskglidningen, det måste vara ett skönt jävla stunt att göra. Det måste vara skitkul att bara springa och hoppa. Alltså. På med en Willem scream liksom. Det måste vara så jävla awesome.
Ja. Ja, en dag kanske vi också får göra det.
Ja,
jag ser fram emot en dag.
För en actionfilm, de har flera barer. Eller flera liksom bardiskar.
Det kan vara en sån där bar som är en cirkel.
The ultimate Willem scream.
Okej, nästa dag.
Ja, Paco han... Jag städar upp imorgon och går och lägger sig och
asshole. Har förstört hennes bar och spöt upp hennes standardklientel. Herregud.
Nästa morgon så sitter han och käkar frukost tillsammans med Linda typ.
Han sätter upp en tavla på väggen. Han höll ju sitt löfte. Han går ju bar.
Han håller på att städa.
Barbröstar och skruvar upp tavlor och sånt.
Och då kommer plötsligt Raoul in igen. Men han har med sig en kompis.
Mm.
Den legendariska El Blanco.
El Blanco.
Och El Blanco, han ser ju verkligen ut som en sån där alltså strongman competition.
Ja.
Han ser ut som en tjockis snarare än en beefcake.
Än en beefcake, ja. Han ser ju för fan ut som han är hämtad ur Fist of the North Star. Alltså.
Ja.
Klassisk sån där Fist of villain, liksom.
Ja. Och Blanco på något vis liksom... Hey Paco! I'm calling you out. I'm challenging you to a game of arm wrestling.
Ja, men med hardcore regler.
Ja.
Med
skallerormar.
Ja, skallerormar. I en liten box som är låst på sådant sätt att när din arm träffar en liten locking eller unlocking mechanism, då öppnar lådan som ormen är i och så biter den dig i handleden och du dör antagligen.
Ja.
Så extremt.
Och han säger liksom, ikväll gör vi upp. Så de börjar inte ens fightas den där armbrytningsmatchen då.
Nej, utan, det måste ju vara så rituellt som möjligt. Ja. Allt ska gå rätt till.
Ja. Så, att det, så nu är det en upptakt till den här matchen istället. Och filmen handlar helt om armbrytning.
Ja, men då ser vi John Saxon från Enter the Dragon i telefon som snackar lite om hur besviken han är.
Det ser ut som någon halvmisslyckad hårtork han håller i sin.
Ja, men det ser ju ut som att han håller en hårtork upp och ner.
Ja, i den här cyberframtiden, man. 1997.
Och han följer ju ledtrådar hela tiden och kommer närmare och närmare Paco.
Ja.
Han hittar ju... Var det först han hittar bilen, tror jag.
Den som är såld. Just det, ja.
Så han börjar ju leta då. Han kommer till den här bilhandlaren och vill ha registreringsnumret på Forden som han köpte och sådär.
Just det,
för han hyr in en europeisk hitman för att ta hand om Paco. För den här hitmanen har ett flawless record.
Ja. Och John Saxon från Enter the Dragon, han vill bara ha flawless records.
Precis, han tolererar inte misstag. Det är det värsta han vet. Det är som att hitta två olika socker på morgonen.
Ja. Det är dubbelt misslyckande.
Det går ju liksom inte.
This one doesn't go with this one, and this one doesn't go with this one. It's two. Yeah. Han inser inte att vi alla tar på oss våra byxor på samma sätt.
Ja, ett ben i taget.
Det kommer ett telefonsamtal till Lindas bar.
Ja.
Om att det är några indianer som har kört ner i dike eller vad
det är. Stup eller någonting.
Ja, och de säger det bokstavligen. Yeah, yeah, bunch of Indians go down liksom a cliff eller något.
Ja.
Och hon beter sig som, nej, inte nu igen.
Ja.
Indianer i klippan.
Fan, vad de håller på.
Ja. Det är jättekonstigt.
Ja.
Hon har ju en tow truck som tur
är. Ja, precis. Och Paco, han är ju a good guy numera.
Ja.
Det är helt klart. Han liksom, jag tar hand om det här.
Ja.
Stanna
ja.
Hemma du.
Jag huggt ved. I know what I'm doing.
Ja. Så han drar dit bort för att hjälpa.
Ja.
Och så är det, man ser en bil som är nere i en klyfta av något slag.
Ja, den liksom hänger precis över kanten.
Ja.
Eller in till
och så hör man någon därifrån som, hjälp, hjälp! Ja. Så han binder fast sig i den där tow truck vinchen som hans truck har och går ner. Men man har sett Raoul och någon annan lura bakom en stor sten.
Och det borde ju se dem, för den är ju helt öppen.
Ja,
det är som enda öppen stenen. Mark och så är det en sten.
Och så kommer Paco fram till bilen. Det är en bandspelare i bilen. Det är en bandspelare som har sagt hjälp, hjälp.
Jag hoppas att det var Paco som satt natten innan och spelade in. Help me.
Och Raoul sätter sig i lastbilen och kör iväg, du vet, så att Paco dras.
Ja.
Man undrar ju varför han inte bara kopplar bort sig.
Ja, det tar ju minst 2 sekunder. Paco gick igenom sin programming där, det tog för lång tid. Neutralize, fan, fel program.
Så han blir dragen en stund. Och sen efter ett tag så stannar Raoul och hans lömska polare och de hänger upp han.
Och
hänger upp och ner och så misshandlar de honom med järnrör.
Ja, de står och slår ganska friskt och länge liksom.
Ja.
Och allt det här är bara en elaborate plot för att han inte ska köra matchen på kvällen.
Precis, det ska verka så att han, du vet, bangar ur.
Ja, och så kan de kalla han för en pansy.
Ja, för att han inte ställde upp i armbrytningsmatchen. Fucking
pussy. Herregud. Mest fruktansvärda man kan göra i den här världen.
Ja, backa ner från en armbrytningsmatch.
Ja, det är inte någonting en riktig man gör.
Nej.
Inte ens när han blev slagen med järnpåkar och hängt upp och ner i 8 timmar.
Ja, för att det klipps sen till att det är på kvällen. Och då tar sig Paco loss från den här. Så han har hängt upp och ner här i solen typ hela dagen.
Ja, men fan, han måste ju må bra alltså. Men de vet ju inte att han är special.
Nej. Han tar sig loss och kutar iväg för att hinna med matchen.
Mm.
Och han kommer ju dit i sista sekunden.
Precis, de har precis satt upp allting. Och är väl antagligen redo att dra det.
Paco, han bangar ur. Visste väl att han var en tönt.
Ja.
Sitter typ Raoul och snackar om.
Ja, precis.
Ormarna är där och allting.
Ja, fan, de är arga och redo liksom.
Ja.
Många stock footage av naturkanalen där man läser mot kameran.
Ja, precis. Close up på Skallerorms face.
Good stuff.
Men nu Paco här. Mm. Och det ska vara Paco versus El Blanco.
Obesegrad mästare i armbrytning.
De kör armbrytnings pre-game-ritualen igen. Och börjar köra. Det är så fint. Det är Blanco och Paco, när de tar varandras hand för att komma till armbrytningsgreppet. De kommer ju in i det greppet på ett väldigt utstuderat vis.
Ja, men sådär, det är det som man kör på riktigt.
Ja, man kommer in som till en handskakning uppifrån. Och sen i sista sekunden vänder man upp handen till vinkeln, så här, ett armbrytningsläge.
Och sen sätter man sig ner.
Och de gör det väldigt synkroniserat, som om de hade gjort det 1000 gånger. Och det, här, det är så här man kör anbrytning liksom.
Ja, det ser väldigt swooping hawk ut liksom. De kommer in och så slår de sig ner. Dessa anbrytningens mästare.
Den stora uppgörelsen kan börja.
Ja, det är samma match som förra gången.
Ja, det följer exakt samma mönster. Paco förlorar lite först och sen kommer han tillbaka.
Ormen väsar när han nästan är nere och sen så tar han i.
Och då träffar han den här utlösningsmekanismen.
Ja, precis. Blanco gör lite faces. Paco ser stenkall ut.
Mm.
Och sen...
Ormen börjar närma sig Blancos hand.
Stackars Blanco.
Ja, men Paco, han är en god kille. Så han choppar av huvudet på ormen innan den hinner göra någonting mot Blanco.
Ja. Sen får man bara, dra inte han bara därifrån.
Jag tror det, jag tror det. Ja, nej, det var en bra film. En bra armbrytningsfilm.
Bra final. Det kändes bra.
Nu kommer den vanliga plotten tillbaka.
Ja, tyvärr. Det här var nog det bästa med filmen. Ja, nu kommer ju allting i kapp här. Polisen börjar komma på spåren. De har lyckats få 3D-modell av Pacos hand från det här blåmärken.
Ja, precis. De extraherar till en modell av hur mordvapnet såg ut ifrån blåmärkena.
Ja.
Och då lyckas de veckla ut det till att shit, det var en hand. Vad spelar det för roll?
Och då kommer vi också fram till det här härliga att okej, det var en hand. Men en hand kan inte slå så här hårt om det inte var en bionic arm.
Ja.
Men det finns ju inga bionics. Det har bara gjort experiment.
Bara under Turner också.
Ja.
Kommer de inte fram till något sånt också?
Jag vet inte. De kommer fram till att det fanns en doktor som kunde göra bionic arm.
Som jobbade för Turner. Men han är ju mördad.
Turner dödade den doktorn tidigare i filmen eftersom han misslyckades med Paco.
Ja, precis. Paco. Programmering höll ju inte hela världen.
Nej.
Ja, för att doktorn som skapar cyborg Paco.
Mm.
Han blir mördad av en henchman som har fantastiska pauser i sina meningar.
Ja, det var en riktigt rolig karaktär.
Yeah, what the hell?
Men den karaktären blir dödad av Turner senare också. Yeah. Eftersom han misslyckades med sitt uppdrag.
Han misslyckades med att misslyckas eller vad.
Alltså han vill inte förklara sig eftersom han pausar så mycket i sina meningar. Hey, god damn it, Bob. Why didn't you do as I tell you? Well, boss, I did. Do as you said.
Under hela filmen så har han fortsatt sin mening efter en sån där paus hela tiden. Om igen.
Så extrem pauser. What is the matter?
Vi har lite romantisk subplott också mellan Linda och Paco. Och Paco förklarar att we can't be together, you don't understand. I'm cyborg.
I'm 70% cyborg.
I'm 70% machine.
Men hon bryr sig inte.
Nej.
Han blir lite förskräckt först. Han har ju den där Terminator-armen när man ser lite maskineri under hans arm.
Han kan väckla upp en lucka på liksom handleden och så är det sladdar där.
Ja, sladdar och små liksom mini-pistons som rör sig omkring. Men någonstans här så kommer väl det här motorcykel-cyberparet in, va?
Ja, precis. För John Saxon från Enter the Dragon inleder sin liksom slutplan här med att skicka Cyborg Assassins som är motorcykelpar. Och de var ju de mest cyber av allt i den här filmen.
Ja.
Men herregud vad cyber de var.
Ja, för fan. Ja, snubben blev ju ihjälskjuten.
Ja, snubben har så här amerikansk fotboll
just det,
såhär, när det gäller kläder. Och tjejen har så här genomskinlig plastkjol.
Så awesome.
Och cyberklor på sina händer.
Ja,
precis. Hennes fingrar är cyberklor. Eller hennes naglar är cyberklor.
Hon skriker som
som en kråka eller en jävla katt.
Ja, jag tänkte misshandlad katt.
Ja. Like, what the hell? Relax.
Ja, de har lite action för sig. Det är lite shootout och sen så bråkar han med den här cybertjejen.
Ja.
Ja, som så många sådana här filmer från den här tiden. Så när det är shootout, då pågår det aslänge. Mm. Det pumpas hagel, skjuts med Uzi.
Och de missar varandra hela tiden.
Och det är verkligen evighetsammo. Ja. Och det är ingen liksom gun physics. De bara står och typ fjärtar ut skott utan röra på sig eller någonting. Det är
en väldigt distinkt grej, alltså ett knep som den här filmen försöker. Det är där att man ser att någon ska börja skjuta. Och så klipper de bort till någon annan plats. Och så hör man ljudeffekten av skjutandet. Så att de slipper visa grejen.
Så när vi får små, ja.
Och om vi träffar någonting så är det
den här filmen försöker det knepet.
Wild West.
Den försöker knepet jättemycket. Mm. Så att man blir verkligen irriterad av hur man konstant hör någon som skjuter men aldrig ser någon som skjuter.
Alltså ibland är det inte riktigt uppenbart om de skjuter eller inte. För de typ håller en pistol och kollar någonstans och så hör man det. Did he shoot? What happened?
Ja, efter de två cyberassassinsarna så kommer direkt två andra handlangare.
Ja, men det är ju det europeiska
lönnmördare
och snubben med olika stora glasar.
Ja, just det. En till av John Saxon från Enter the Dragons underhuggare. Han solglasögon.
Det måste ju vara hans högra hand.
Det måste ju vara det.
Han har solglasögon inomhus. Jag tror att det är cyber också.
Cybers hell. Det funkar för Adam Jensen där. Men,
Och Cutie Suzuki.
Och Cutie Suzuki, my god. Verkligen, tesolglasögon. Men här, just när han håller på att bråka med cyberparet där, så har ju de någon typ, vad är det, infraröd vision-grej som de scannar av
hennes
champions bar. Mm. Ja. Då får man ju reda på att Mr. Cyborg, Paco, att han är dubbelt så varm som en människa.
Ja. Han syns ju extra bra på infrarött.
Ja.
Så han är 70 grader eller något sånt där? Ja, för människa är väl normal 35 eller något sånt där?
Ja, så han är ju fan till och med uppåt 80 grader. Alltså, det märks inte.
Nej. Men det är väl därför han går omkring och ser svettig ut hela tiden.
Ja, han är alldeles svettig.
Och därför han vill ta av sig sin tröja, för det är så jävla varmt.
Hans exoskelett, eller inoskelett. Ja,
hans skelett.
Inoskelett. Ja, du menar skelett.
Det är ju cyber.
Ja, precis.
Titanium skeleton.
Titanium intro-skeleton.
Ja. Det är det som är varmt. Ja. Det är dåligt lubbat.
Precis. Åh, shit, fan, vad jobbigt det måste kännas. Att ens muskler skaver mot
skelettet. Åh, men.
Därför har man en sån här skitnödig face.
Ja. Det är därför Paco sällan är glad.
Ja. Han ler ju inte i hela filmen.
Nej, det... Men man ser att han hade lite glädje i sig i alla fall när han körde armbrytning.
Han var lite half-righteous där i alla fall. Ja, det är sant.
Raoul är fortfarande bitter över armbrytningsförlusten. så han joinar faktiskt John Saxon från Enter the Dragons onda plan.
Utan att tveka. Han med till och med kommentaren. Ja, jag hade gjort det gratis när han fick en lunta pengar för att hit them off at the pass senare.
Vilket är helt otroligt. Vi ska komma ihåg att han är arg för att han förlorade en armbrytningsmatch. Mot en snubbe som kan slita sönder marmor.
Med sina bara händer.
I should have done better.
I'll show him.
Like, what the hell, Paco? I mean, Hernandez. Otroligt.
Så våg 1 och 2 av... Turners plan att förgöra denna Paco misslyckas. Cyberparet misslyckas, europeiska lönnmördaren misslyckas.
Och blir skjuten för sin episode.
Ja, precis.
Han skulle ju vara flawless. Ja, det är synd. Och så fick han dö.
Precis. Fas 3 ska inledas av den här planen, vilket är att skjuta Paco från en helikopter. Och det är någonting som Turner tar hand om själv. Han tar det i egna händer.
Och någonting som filmmakarna verkligen älskade tydligen. Eller slängde så mycket pengar på att de inte kunde göra något annat än att ha med det så mycket som möjligt. För det är en skitlång helikopterjakt.
Paco och Linda hoppar in i en bil som är lite cyberpimpad.
Ja, just det. Det gör de ju. Precis.
Och så inleds då en biljakt med den här helikoptern och bilen.
De åker, skjuter.
Skjuter så är det en arm som sticker ut med en maskingevär som inte ser någon action från. Men vi hör.
Ja, och det...
igen om och om igen det där med att man ser hur någon ska börja skjuta och så klipper man till helikoptern istället typ, och så hör man.
Yep. Det blir lite otydligt när man sen också hör rotorbladen från helikoptern. Oh. Fan, skjuter någon? What's the crack on that?
Oh, nu är John Saxon själv på plats. Han sitter ju... Ja, han från Enter the Dragon. Oh. Han sitter ju i förarsätet där.
Oh. Ja, med tre hantlangare som alla har svart uniform och svart motorcykelhjälm.
Ja, precis.
Just det. Bästa... Så de har ju hamnat fel. Ja, precis. Som de skulle vara the set of Airwolf.
Ja, precis. Men på något vis handlar de om här istället.
Ja. Ja.
Nu måste han ju ta hand om det själv för att alla han litar på är misslyckats.
Ja.
Ja. Men det måste ju vara det som är grejen, att de har helikopterscenen. De älskade alla Airwolf helt enkelt.
Mm.
Därför så ska det fan vara helikopter.
Men är inte det här pre-Airwolf?
Är det pre-Airwolf?
Jag tror fan det är det.
Fast Airwolf är ju så awesome att den säkert kan time-travel. Meta-travel.
Det är en lång nedra jakt och det är ju ganska snyggt foto egentligen.
Ja, det är ju canyons, det är broar, det är faktiskt... Helikoptern flyger ganska nära marken,
ja,
och sånt.
Ja, det är bara ett shot som är jävligt dåligt när det gäller helikoptern. Mm. Då trackar de fel. Istället för att tracka helikoptern så ligger kameran före så att man knappt ser.
Just det, den är i kanten av bilden.
Ja. Ja. Den är i kanten av bilden, sen försvinner den.
Ja.
Det finns ingenting annat i kameran. Så wow, var ni tvungen att behålla den där? Tja.
Det var kanske. It's a taker.
Ja.
Alltså halva budgeten av filmen måste ju ha gått till den här helikoptersekvensen.
Ja, helt klart.
Ja, de kör där en bra stund. Kommer fram till en bro. På andra sidan bron väntar Raoul.
Ja.
Så han kör ner mot Pacos bil.
Mm.
Paco och Linda. De blir prejade mot en klippa.
Ja, en klippvägg eller vad det är för någonting.
Så de blir inmosade av en lastbil mot en, ja, verkligen rock between a hard place and shit.
Ja. Ge fan i att bryta bättre än mig.
Ja, just det, Linda har blivit knivstucken i benet tidigare av Cyber Assassins.
Just det, ja.
Det var en ganska brutal scen faktiskt. När de fångade henne och sa liksom att snart så ska du skrika. Och då kommer Paco komma hit och då ska vi döda honom. De säger aldrig... Det framgick nästan som att de ska be henne att skrika.
Ja.
Men nej, de sticker en kniv in i hennes ben. Alltså strax som för knät bara hugger henne.
Ja.
Och de börjar skrika då.
Ja. Ja, bra plan.
It works every time.
Så hon är skadad från det. Och så blir hon skadad i den här bilkraschen också.
Ja.
Paco är väldigt orolig nu. Är det Linda?
Ja.
Vad ska hända? Ja, men vi har en knight in a shining armor som kommer.
Blanco.
Precis, Blanco. Och han tittar ut leende liksom, och, hey guys, come here.
Han är ju en traktdriver också. Han ska ju frakta hö.
Ja.
En lastbil fullastad med hö. Jag har aldrig sett så mycket hö förut.
Du fraktar hö i Arizona.
Blanco.
Du är Blanco. Blanco.
Blanco, han är en honorable man. Det är honor between arm wrestlers.
Ja, verkligen.
Så
warriors Linda... at the table.
Han säger, den här tjejen behöver åka till sjukan. Är du min man, Blanco? Och sen ges det tumme upp.
Ja, tummen upp och ler. Man hör nästan en ting.
Ja, Blanco är verkligen en cooling.
Japp. Ja, de borde ha skrivit ett eget tema åt Blanco faktiskt. Ja.
Springer Paco nu till den här övergivna staden?
Så här, de åker iväg med den här höbilen. Och Paco springer efter. Han hoppade inte in.
Nej, han hoppade aldrig in.
Han tror väl att Saxon från Enter the Dragon ska skjuta på honom.
Precis.
Så han står kvar ensam där. Men Saxon från Enter the Dragon, han följer efter lastbilen.
Han hatar Blanco och anbrytningen, tror jag.
Precis, jag vet inte vad han vill göra med Blanco och tjejen.
Han tar fram en gigantisk hagelbrakare och sätter en raket på framsidan.
Ja, just det, raketmonterad hagelbrak.
Ja, alltså vapnena i den här filmen är enorma.
Ja.
De här hagelgevären som skurkarna använder är gigantiska.
Ja, en och en halv meter långa eller någonting.
Plus att man kan mounta raketer på dem.
Ja, helt otroliga.
Fantastic.
Alltså, nej, det är ju fantastic technology. Ja. Det ser ut som att det är jobbigt att bära omkring på det. Fast det bara är tomma liksom styrofoam props typ.
Så han ska skjuta han ska spränga den här lastbilen.
Ja.
Precis. Och Paco, han är inte direkt T-1000.
Nej.
Han kommer ju inte kapp så bra. Han lagger efter ganska mycket.
Blanco, han verkar veta att the game's up.
Mm. Ja, precis.
Han säger till Linda, hoppa ut, det är din enda chans.
Ja, men alltså han åker i 90 km i timmen. Eller
ja,
precis. You don't want to slow the hell down there.
Han öppnar dörren åt henne och man ser en väg som bara swooshar förbi. Ja. Det ser livsfarligt ut.
Ja, men han har inte förstått att hon inte är en warrior of the table.
Filmens riktiga titel.
Atomic Cyborg Warrior on the table. Så,
men alltså hon hoppar ut.
Ja.
Det gör hon, men Paco ser inte det. Han ser bara att lastbilen exploderar.
Mm.
Och alltså film storymässigt så är det så att Blanco offrar sig själv för Linda.
Ja.
Han var ju verkligen en knight of the table.
Ja, verkligen. För att han har ju inte gjort någonting taskigt. För när Raul kom dit så allt han har berättat för honom är att det finns en kille som är hård på armbrytning. Mm. Armbryt honom.
Ja.
Och det är därför han utmanar
precis,
honom.
Han backar inte ner.
Ja.
Nej.
Han vill ju bäta de bästa.
Precis, han vill bara ha good games.
Ja. Mm. Vilken Blanco.
Mm.
Ja. Blanco.
Blanco offrar sig för att rädda Linda.
Ja.
Men Paco tror att Linda är död. Så nu har han en sån där stund då han blir riktigt arg.
Ja.
Han skriker hennes namn. Och hoppar ner i en flod.
Linda!
Ja, just det. Det
är faktiskt sant. När du berättar det så låter det så jäkla dum. Det kanske var därför scenen kändes konstigt. För han skriker Linda! Och så börjar klättra ner för en bro. Och hoppa in i vattnet och simma iväg.
Ja. Och så simmar han bort en bit. Och så kutar han in i en övergiven stad.
Ja.
Eller det är mer en någon sorts villa eller en resort eller någonting.
Ja, någon halv resort grej men det fan det var ju massa äkta tubes.
Jaha.
Och industrigrejer här omkring.
Ja, men du vet, han springer omkring där.
Ja.
Och Saxon landar eller.
Ja.
Precis, landar och säger till sina underhuggare, "Bring the laser gun."
Det har inte varit så mycket framtidsvapen per se förutom då raketmonterade hagelbrakare. Men nu är laser.
Nu är de laser.
Och det här är inte Jo Mamas laser.
Det
är större än en bazooka. Det ser ut som en jävla kanon, du vet, en gammaldags kanon, du vet. Fast den är cyber istället. Och skjuter laser.
Ja, nej, men det är som man skulle koppla ihop typ två bazookas och sen gör de dubbelt så breda liksom.
Ja.
Och där har du med en fotoblixt
ovanpå. Fotoblixt monterad på den som då ska vara typ target tracking någonting och väldigt hemmabygge, väldigt cyber.
Väldigt cool också. Jag skulle vilja ha en sån prat.
Ja. Fan, varför använder som inte mer i den här filmen?
Ja.
Den funkar så cool ut också. De skjuter ju blåa blasterskott helt enkelt.
Ja.
Det är inte så en like, continue beam, utan det är där. Men den låter som en bössa. Det är lite synd.
Det borde ha låtit mer. Det borde ju varit de här klassiska pew.
Ja.
Skjuter jättelångsamt för att vara laser också.
Ja, och verkar inte göra särskilt mycket skada alls. Nej. Så varför man skulle vilja använda den här är lite oklart.
Ja, istället för bara en hagelbrakare.
Ja. Det är ju fucking laser. Man vill ha den.
Jo, det är sant. Men en hagelbrakare med en raket som sprängde en Blanco. Eller en laser som typ puffar upp väggen lite grann.
Ja.
Med lite rök.
Så vi är knappt mer effektiva än en pistol.
Ja, det är klart man vill ha lasern. I agree.
Style.
Ja.
Mad style.
Det är så stylish.
Ja.
Det var synd att det inte funkar för dessa underhuggare.
Ja. Alla tre underhuggare med de där svarta MC-hjälmarna.
Airwolf-hjälmarna.
Ja, Airwolf-hjälmarna. De blir ju spöda av Paco som värsta punksen.
Jävlar vad de blir sönderspöda. Ja.
Han krossar deras hjälmar som om de vore äggskal.
Ja. Precis, vrider nacken av dem.
Mm.
Krossar hjälmarna med deras huvuden i.
Och boxar in i glaset.
Just den där genom Airwolf-hjälmglas-punchen. Ja. Den var ju brutal.
Ja, det var ju verkligen så. My god, det är ett öga som poppade ut.
Och varför hade han glas? Vad gör man inte fast?
Ja, han kommer att tänka på det. Det var
han valde också en style.
Style over substance. This is what you get. Knogmacka till middag.
Turner Nedra Saxon kommer väl också, eller?
Mm. Ja, men precis. Nu kommer ju John Saxon från Enter the Dragon dit.
Mm.
För nu ska han in och rensa själv. För han är trött på flaws och failed experiments och sådana grejer.
Ja.
Problemet är att hans plan var ju flawed.
Ja.
Han tänkte gå in och döda Paco med lasrar. Och nu har han gett Paco tillgång till två lasrar.
Ja. Och Paco, han leker ju med saxon. Ja, Paco lägger fram en laserbössa en bit fram och så säger han till saxon när han kommer där att hey, it's a laser rifle.
No.
How about taking it and shooting me?
Ja, just det. Då säger ju John Saxon från Enter the Dragon. Nej, men jag är inte här för att skjuta dig. Jag vill ju hjälpa dig. Jag förstår ju att du har gått igenom svåra tider och grejer. Kom hit så ska vi hjälpas åt. Jag är inte en bad guy. Och så tar han, plockar upp lasen, skjuter med en pack och dodgar.
Ja, och typ slår och gör honom sen.
Ja.
Jag kommer inte ihåg hur han dödar Saxon från Enter the Dragon.
Jo, sättet att han dödar John Saxon från Enter the Dragon är att han slår honom i bröstkorgen, tar hans hjärta och kastar ner det på golvet.
Ja, just
det,
och levererar.
Han sa ju någonting också.
Ja, just det. Du programmerade min hjärna och trodde att det skulle ta kontroll.
Ja, det. Men du glömde det viktigaste. Ditt hjärta.
Och då slår han honom i Saxons bröst, sliter ut någonting och kastar det på marken. Och man fattar att det är hjärtat alltså.
Ja.
Det är en riktigt överraskande sån där ending note för honom.
John Saxon, Remember the Dragon. Poor guy.
Nu kommer snutarna fram. Mm. Linda är där också.
Ja, de har omringat lokalerna de är i.
Och
säger, vi förstår allt. Det är bara att komma ut. Allt kommer bli bra.
Det är lugnt, det är lugnt. Vi vet att du bara är en cyborg.
Men Paco börjar förstå.
Paco är helt galen, verkar det som. Han springer ut och börjar skjuta mot snutarna.
Ja, han springer runt där. Och bara, nej, det är inte alls okej.
Och han beter sig ganska konstigt. Och så får de ger en megafon till Linda. Som säger liksom, Paco, it's me, Linda!
Nej.
Och han liksom, nej, hon är död!
Linda är död!
Han beter sig jättekonstigt.
Ja.
Men det här är ju upptakt till filmens slutkläm.
Ja.
Linda går in och går till Paco. För hon lyckas hitta honom och han är lite så här flustrad och förvirrad.
Ja, precis.
Och så stannar han och förklarar till henne. Liksom att, kolla, han vänder sig om och visar sitt huvud. Det visar sig att han har ingen hjärna där, utan han var all machine, all the time. Och han säger, vad är det han säger? Jag vet inte vad jag är längre.
Nej.
Tänk om,
var jag ens människa någon gång?
Ja, precis.
Jag är inte säker på att jag någonsin var människa.
Oh no, Paco!
Så det blir värsta cyberpunk-slutklimen. Och med det,
då filmen slut på en gång också.
Det blir freeze frame credits.
Och det står att nu började cyborg-åldern.
Just det,
the cyborg era. Men det är så otroligt. Men han står och blänger. Sen börjar man undra om vad fan var han är stilla i sitt blängande. Oh wait, that's a freeze frame. Så det går väldigt fort där, efter att han har lagt sin poäng att var jag ens någonsin människa.
Så det är en överraskande mörk slutkläm som verkligen gick till med försöker vara riktig sci-fi hållet från ingenstans.
Ja. Fan, det har varit en armbrytningsfilm med El Blanco.
Och sluta som ett försök till cyberpunk. Proper cyberpunk.
Ja.
För det är ju verkligen ett klassiskt cyberpunk-tema det där. Med man or machine och så vidare.
Nej, det var coolt. Det var väldigt coolt.
Ja. Nej, det här var en rolig film tycker jag.
Ja, absolut. Det var charmig hela tiden också.
Ja,
det spretade åt så många roliga håll också.
Ja, absolut en skitfilm. Men den där sorten som är charmig och man gillar den.
Ja. Which brings us to the second one.
Ja, men innan det, låt oss ta en paus för någon slags musik.
Ja, det tycker jag låter bra. Gäster väljer att ta mig för givet.
Funderar på om vi ska köra robottema. Köra lite kraftverk med.
She's a model kraftverk låter fan bra.
Ja, men då blir det robotlåten.
Precis.
Ja.
Charging our battery, and now we are full of energy.
Blask igen.
Ja. Jag ser att jag har en bra blask ratio här.
Ja, den andra filmen vi såg idag. Galaxina heter den. Nedra Space Sci-Fi från 1980. Mest känd för att hon som spelar titelkaraktären blev mördad kort efter premiären av den här filmen.
Ja, det är ju med. Tragisk grej blir hon kommer för.
En helikopterpilot, eller någon av medverkande, kanske inte var pilot, i förra filmen också, Hands of Steel, dog också under inspelningen. Ja. Dog under inspelningen. Så det är två dödsfilmer av slum.
Ja.
Ja, Galaxina, det är jobbigt att prata om det för att den var hemsk.
Den var hemsk. Det, vad ska det vara? Då skrev det som en sci-fi äventyrsparodifilm.
Ja.
Och det var det väl, antar jag.
Mm.
Ja, jo, det, men det
men
var
som
det.
Man vet att, som vi har snackat om, att komedier som är dåliga är ju sämre än nästan alla andra genrer som är dåliga.
Ja.
För att när de missar sina skämt så blir det bara tragiskt.
Ja.
Och oumbärligt till slut.
Ja, en dålig komedi, det är ju någonting som kan göra en deprimerad.
Mm.
Snarare än att man sitter där och somnar.
Ja. Nej, men det känns som att det finns ju komedier att hämta ur när andra genrer misslyckas med det de försöker göra.
Mm.
Men sen komedi har ju bara humorn.
Mm.
That's the basis. Jag menar, en komedifilm som misslyckas blir ju aldrig läskig.
Nej,
men precis. En skräckfilm som misslyckas blir rolig.
Precis. Mm. Och en komedi som misslyckas blir inte rolig. Den blir bara tråkig.
Mm.
Ja. Och jobbig.
Ja.
Mm.
Den här filmen var ju jättejobbig.
Ja, den hade ju många fundamentala problem. Mm. Som just att scenerna aldrig tog slut.
Ja, det var för långt och utdragna scener. Så det var inte bara det att komisk timing var off. Alltså pacingen i hela filmen var off.
Mm. Ja, men det är jättemystiskt. Den dröjde kvar så länge i alla scener.
Vi kan ju berätta ramhandlingen då.
Ja, precis.
Mm. Långt in i framtiden antar jag.
Ja, år 3001.
Ja, 3008.
3008. Ja, mycket viktigt att ha. För att då hela universum och mer. Nej, hela galaxen.
Ja,
och
hela
mer.
Galaxen
och mer.
Ja, är koloniserad och utforskad.
Ja.
Och åka runt i rymden är numera som att åka till affären. Helt
ja.
Det är rutin, står det. Ja.
Och det här beskrivs för oss i Star Wars-aktiga förtexter som rullar, du vet, i rymden.
Mot,
precis.
Rymdhorisonten.
Mm.
Och i och med att det är så mycket aktivitet i universum så behövs det gränspoliser som åker omkring och patrullerar.
Mm.
Och de åker runt i yttre rymden i sina skepp. Och
rymdpolisar sig.
Rymdpolisar sig helt enkelt. Man framgår inte.
Nej, det första rymdpolisrelaterade gaget de har är ju den här klassiska fortkörningsgrejen. Det vill säga, de gömmer sig bakom en reklamskylt.
Mm. Som är på en asteroid ute i rymden.
Ja, och så åker ett rymdskepp förbi och då lägger de upp, hoppar de upp bakom oss. Ska vi slå på sirenerna? Ja, nu vet ni vad ni har att vänta här.
Filmen följer ju polisrymdskeppet Infinity och dess galna besättning.
Ja.
På
och
deras sista uppdrag, tror jag, innan de ska åka hem igen.
Ja. Mm. De har också en android med sig som heter Galaxina.
Ja.
Som förtexterna skryter med att det är en robot som jag kan känna.
Hon är superprogrammerad. Hon har känslor. Och hon styr hela skeppet då från sin hand. Antar. Och en stol som snurrar runt.
Ja, hon sitter i en sån här halväggstol typ.
Mm.
Och liksom halvsnurrar hit och dit och hit och dit. Och det är typ allt hon gör.
Det är bäst att man gillar den där stolen. För att man får se henne snurra på den många, många gånger.
Ja. Herregud.
Ja. Filmen inleds ju med att det är en kille som tränar.
Mm. Ja, och gagget med att han tränar det. Han sitter i en sån här robot-träningsgrej.
Mm.
Och så röker han cigarr.
Mm.
Get out, movie!
Och hans kompis där på kontrollbryggan. Det är en snubbe med en cowboyhatt. Så han är en space cowboy.
Mm.
Yeah. Yeah, that's the joke.
Ja, precis. Han har korta jeansshorts på sig.
Ja, det är nästan lite Daisy Duke
smiling på honom. Ja, precis. Hade fickorna hängt ner under hade det varit riktiga Daisy Duke.
Ja.
Och, musiken i filmen. Det är diverse klassisk musik.
Mm.
Det är inte särskilt mycket musik som har gjorts för filmen.
Nej.
Utan det mesta är taget från annat. Och anspelningen här är ju på 2001 också. Det är det, för att vi har många extended rymdskeppsmodellsvepningar i rymden. Medan vi hör klassisk musik också.
Ja.
Så, and that's the joke!
Mm. Yep.
That's the joke, guys!
Det är verkligen det. Och vid något tillfälle när de käkar middag som tar för lång tid, så häller de upp ett vin. Kaptenen, Colonel Butt, eller vad fan han heter, Cornelius Butt.
Mm.
Han kollar på vinflaskan och säger, ah, 2001, great year.
Mm.
Or something to that effect.
Yeah. That's the joke. Ja, det är att han heter Cornelius Butt.
Mm, också. Det är också ett skämt.
That's the joke.
Ja, yeah, that is the joke.
Det börjar med att de ryker ihop med en farkost som har en alien från en hittills okänd ras som då antagligen speedar.
Ja, det är som speedar i rymden.
Så de jagar ifatt honom och har rymdstrid.
Ja.
Jävligt ful ju.
Ja. Och det här är 1980. Det här är post-Star Wars.
Mm.
Så post-Star Wars så behöver rymdstrider hålla en viss standard.
Ja, man tycker att det finns inga ursäkter.
Nej, precis.
Och det är inte bara så att laserpuffarna ser ut som skit som de bara har ritat dit på filmen utan att ens försöka särskilt mycket.
Mm.
Inte bara det, utan modellerna flyger runt i rymden på jättedåligt vis.
Mm.
Det är tydligt att de inte har brytt sig om att få det att se ut som naturlig rörelse.
Mm.
Utan det är tydligt att det är på någon ställning någonstans och så typ svänger de på ställningen och, utan att det finns någon känsla av rymd. Utan,
Ja, nej, den där rymdstriden är speciell.
Ja, man förstår inte vad som händer. Man förstår inte hur den upplösningen är den heller. De bara klipper bort den när det börjar bli kritiskt.
Ja, och det har så här dum humor också med till exempel deras sköldmätare. Det ser ut som en bensinmätare.
Ja, precis.
Ja, liksom att, åh nej, vår sköld är nästan slut. Då är liksom bensinen på empty.
Ja, that's the joke.
Ja, och trots att de håller på att dö här, då de håller på att bli sönderskjutna av den här busen, så verkar de bara rycka på axlarna åt det. De står bara där och det verkar så skönt det är.
Ja, nej, de är helt nollställda. Alltså.
De ska väl vara coola, antar jag.
Ja, jag antar det. Men de verkar vara lika ointresserade som publiken.
Alltså, det här är lite av filmens öppnande scen.
Mm.
Alltså, som ska kicka igång någon slags plott eller whatnot. Men den kommer typ 15 minuter in i filmen.
Ja, då har ju killen tränat hur länge som helst.
Ja.
Och sen är det, försöker de snacka med den här killen som åkte för fort.
Ja.
De får inte riktigt kontakt med han, så de hämtar kaptenen. Kaptenen kommer inglidandes. Han ser ju för jävligt ut.
Ja,
som Ron Jeremy i rymddräkt ungefär.
Ja, det är verkligen
Ron Jeremy.
Ron Jeremy.
Colonel Butt.
Colonel Butt. Cornelius Butt, ja.
Han har sett typ så amiraluniform och så axelpuffar och grejer. Och det ska också vara lite av ett skämt.
Ja, lite som Mendoza eller vad fan.
De har en fånge på skeppet som de haffade för att fången åt upp typ
kronjuvelerna.
Mm. Ja. Och det är också så att det är en scen där kaptenen retar honom. Driver med fången. Och den pågår jättelänge.
Mm.
Och det känns helt konstigt liksom. Vad håller du på med en film? Man får se han kasta stenar på den här
rymdvarelsen.
Rymdvarelsen käkar ju stenar. Så han står och kastar sten på honom en stund. Och garvar.
Ja. Och alla de här scenerna som pågår. De pågår lite för länge.
Mm.
Och hela tiden off. Och man fattar inte riktigt vart det ska.
Vad är de på väg?
Vad är tanken bakom det? Hur hjälper det här?
Ska man vika sig av garv kanske? Att de drar ut på det så man ska hinna sansa sig igen innan nästa scen.
Eller det något. Kanske är den där klassiska Family Guy-grejen där den pågår för länge på ett komiskt vis.
Mm.
I don't know. Det känns bara som att de har dålig sense of pacing i filmen.
Ja.
Det var sån där middagsscenen som höll på i bokstavligen 10 minuter.
Och där var också en sån här dålig gag att Galaxina. Alltså Galaxina, hon spelas av Playmate of the Year 1980.
Ja,
så hon är ju
Stratton, var det, va?
Ja, ja, Dorothy Stratton.
Ja.
Ja. Och hon är ju väldigt tjusig och de har utsmyckat henne med så här bodysuit som lämnar lite till fantasin.
Och allt vad uttrycken heter.
Ja, ja. Och så drar de på henne en vad heter det? Så här maid uniform typ. När hon ska servera mat. Och hon kommer fram med så här en tray.
En serveringsbricka
som ska ha maten i sig. Och så skämtet är att de käkar bara piller i framtiden.
De får all sin näring från piller.
Precis, tar man en piller och sköljer ner det med vin så expanderar det i magen och man blir proppmätt på en sekund.
Mm. Ja. Det låter jävligt brutalt och tråkigt.
Ja.
Men det är skämtet i alla fall.
Och hela den sekvensen, det är bara för att hon Dorothy ska se snygg ut och att det ska vara någon slags humor, men humorn är ju helt frånvarande.
Jo.
Helt.
Det här kaptenen trycker i sig ett ägg också.
Ja, oh, han trycker i sig ett
ägg som han fick från den här kronjuvelsätar-aliensen.
Ja. Och då har vi en lång, konstig, irriterande sekvens där de ska försöka parodiera Alien.
Mm.
Och så typ spottar han ut en liten alien-varelse som springer iväg, som i Alien.
Ja, precis. Och den kommer vi inte se förrän bra senare.
Ja.
Bra tag senare. Men en massa grejer händer och de är lustiga och bla bla.
Så får de ett nytt uppdrag.
Ja, får de ett nytt uppdrag av någon Admiral Gravity eller vad han heter.
Ja.
Och vad är det han säger? Jo, ni ska åka 27 år åt höger eller någonting.
Vad fan, ja,
till planet Atlas eller vad fan den heter.
Ja, så ni ska hämta The Blue Star.
Ja, ni ska Blue Star.
Varenda gång de säger Blue Star så är det en musik cue. Du vet, när man omnämner någonting heligt så är det så här.
Ja, och det är precis den.
Och det är sån här fjärde väggen grej att det låter även för karaktärerna i filmen. Så de, vad fan är det där för låt som låter?
Så varenda gång någon säger Blue Star så hörs den där cuen och karaktärerna ryggar till och liksom, vad var det där?
Ja.
Varenda gång så är det den sekvensen och grejer som händer. Alltid ska karaktärerna, vad var det där? Och de säger väl Blue Star typ 50 gånger i den här filmen.
Precis.
De älskar det där skämtet alltså.
Ja.
Så nu,
I'll have the Blue Star. And when I have a Blue Star, I will rule the world with a Blue Star.
Så de ska åka och hämta den. Den ligger 27 år bort. Det är lite beklämmande då.
Ja.
27 år längre än de hade tänkt. Deras uppdrag hittills har kanske varit ett år.
Ja.
Så nu ska de vara borta 27 år. Men så säger man, men det kommer ju få övertidsersättning. Så det är lugnt. Men det kommer tillbaka till jorden om 50-någonting år.
Ja, 44 år.
Och som extra grädde på moset så får ni åka till det lokala rymdhorhuset också.
Ja.
Så bjuder vi på det. Och alla bara, yeah!
Ja,
det var det övertygande argumentet de behövde. För att de sjunger av glädje efter det de lägger på.
Rymdhoror. Äntligen. Så de landar på rymdhorhuset där.
Ja.
Som är typ som i Futurama, att det är en plastbubbla med ett hus i.
Ja.
Där de går in i.
Och så är det en samling folk med fula masker.
Ja.
Och det ser ut som en Halloween-party hemma hos någon.
Ja, och det var precis det intrycket. Jag tänkte ju på den typ Animal House eller någonting.
Första tanken var ju, vänta, är det här maskerad eller är det utomjordingar?
Ja.
För det, man får med maskeradkänslan.
Ja.
Här drar vi lite halvroliga skämt.
Ja, just det, vad var det hon sa nu igen?
I never forget a face, but for you I'll make an exception.
Ja.
Det var ganska bra replik.
Så var det.
Alltså det kommer ju goda bitar väldigt sällan i den här filmen.
Det är ändå någon av alla som har skrivit skriftet som har någon sorts tanke om
att de är
god komik.
Eller så är det där klassiska broken clock is right twice a day.
Ja, precis. To give 100 monkeys a typewriter, eventually they'll write some Shakespeare. Alltså det är ju det här. Ja, just det, han hade ju något skämt när han skulle dra därifrån. Hans counter var I had a wonderful night, but not today.
Yeah.
Så, Men de drar därifrån i alla fall.
Under tiden så det var en så här bittersweet, eller vad man nu ska kalla det, för att Galaxina, hon är ju inte med där.
Nej.
Och det har alltid varit så att det finns en kille som heter, vad heter han nu?
Thor.
Han är förtjust i Galaxina för att hon är så het förstås. Men varenda gång han försöker, du vet, touch her up eller någonting, blir han elad. För tydligen så är hon elektrisk farande eller något.
Ja, för att inte folk ska tala på henne. Gjorde de inte henne till en typ sopkorg med jul? Om inte folk ska hålla på att tapsa på henne.
Alltså, det där blir ju fel också. Är du snygg så får du fan tåla att du tapsar på henne. Jag har en framtid alltså.
Men det är som du skapar en, de har designat henne, och sen så the tech crew liksom, när de väl har moldat ut henne från fabriken eller så här, vänta, är ni galna? Ni har gjort henne alldeles för snygg.
Vi kommer ju peta på henne hela tiden.
Nu måste vi installera någon failsafe här. Alltså, nu.
El i rumpan.
men tydligen så vill hon också vara nära Thor. För att hon sitter och kollar på TV medan de är på horehuset. Och det är som att hon tittar på filmen som vi också har tittat på. Det är liksom en avlång duk som, du vet, visar horehuset och de olika karaktärerna klippt exakt så som vi har sett dem.
Ja.
Och hon sitter där och en tår rinner ner för kinden.
Ja. Wow. Det är inte mycket som har byggt upp till det, men that's where we are, folks.
Så de drar iväg på sitt 27-års 27-årsresa.
De går in i cryosleep.
Ja. Under tiden, Galaxina är fortfarande uppe och springer omkring. Hon tar och lär sig prata under tiden och tar bort sin elningsgrej också på något vis.
Jag förstår med att den här alien som han spottade ut också, den springer också omkring där. Han ser den. Han tror att Ron Jeremy är dess mamma också.
Ja, precis. Det tror att Ron Jeremy är mamma. Ja.
Men han växer ju upp där och blir 27 år. Helt enkelt.
Yep.
Och håller sig i bakgrunden.
Yep. Man får inte se det på ett bra tag sen efter det här.
Efter ett tag förstår man inte hur lång tid som har gått. Men det har gått 27 år. Och det är dags att vakna igen. Och Galaxina kommer ju där. Hon smeker ju Thors.
Ja, Thors faceplate.
Varje dag.
Varje dag.
Cryo box.
Men nu kommer stunden när de ska vakna igen.
Alltså det är några trasiga bitar i Galaxinas programmering alltså.
Ja. Hon är inte helt rätt funtad.
Nej, inte helt rätt. Mm. Fan vad de vaknar upp smidigt. De bara vaknar. Ja. Ooh, that was nice.
Ja.
Två sekunder. Ja,
det är cryosleep uppvaknande, det är fan lättare än när man vaknar på morgonen än ju.
Ja. Det är ingen seghet, det är ingen liksom muscular atrophy eller någonting.
De bara
nu kör vi. Mm. Let's do it.
Ta en cig på en gång också. Jag har inte rökt på 27 år, men det är inga problem. Bara kicka igång.
Det känns ju som ett bra läge att lägga av.
Precis.
När du inte har rökt på 27 år liksom. This is your chance. Take it.
Vi har en till jobbig scen, tror jag, innan plotten kommer igång för andra gången. Mm. Där Galaxina klär ut sig i så här, värsta sexiga nattkläderna, om jag ska säga. Mm. Det är en blandning av pyjamas och klänning.
Negligé.
Som visar väldigt mycket av hennes klemage. Tillgångar.
Det är mycket dekolletage i den här negligé.
Och det är för att hon ska förklara för Thor liksom att hej, jag kan prata nu och jag älskar dig. Vi kan get it on. Och de kysser varandra lite grann. Och sen slutar den scenen på skumt vis med att hon går iväg. Det är liksom, vi ses senare. Trots att hela scenen var set up att de skulle get it on där.
Ja. Vad fan, han har väntat 27 år. Ja, hon har ju definitivt väntat 27 år. Så hon har varit vid medvetande. Liksom.
Så hon går iväg och du vet, biter om igen. Tillbaka till den vanliga tajta precis som hon har. Ja, det var den scenen.
Ja, det är väl det. Sen landar de på den här mystiska planeten.
Ja, som de skulle till.
27 år åt höger.
Ja.
Och det är som en vilda västern parodi istället. Rymd vilda västern liksom. Med ett rött filter
ja,
på.
Ja, de har lagt på det här filter med så här extrem färger. Så himlen är extra röd. Eller den är röd.
Mm.
Och typ marken är extra rosa. Och träden är extra gula. Och verkligen så här.
Ja.
Någon har lekt med gas. liksom. Men hon är den som får springa runt här för de säger någonting till mig. Ja, men de har massa infraröda vågor på den här planeten till skillnad från alla andra planeter.
Mm.
Så du får springa runt istället. Du är ju robot.
Mm.
Så hon springer in till stan.
Oh. Och hon springer in till salonen där de skulle hämta den här Blue Star. Och den här salonen har någon skylt utanför där. Vad stod det?
Det stod Human Restaurant.
Ja, Human Restaurant.
Ja. Och så skämtet där är att det här människorna hänger och käkar eller? Nej, det är människor på menyn.
Ja.
Marshall Sandwich bland annat.
Ja.
Och den har verkligen ingen finkänslighet när det gäller humorn i, alltså den håller inte tillbaka. För det räcker med att man skulle se de käka människor eller något sånt där.
Ja.
Och det gör man ju. Man ser liksom kroppsdelar på bordet och sådär. det skulle räcka. Vi behöver inte få två utdragna shots på menyer på olika människodrinkar och rätter.
Ja, precis.
Och sen svepningar över bord där det ligger en uppstickad kvinna. Sen är det troféer på väggen där ett indianhuvud hänger bland annat. Ja. Och sådana där saker.
Så den kör verkligen samma skämt om och om och om igen.
Mm. Eyeball martini.
Mm. Och så kommer Spot fram.
Ja, Spot, ja, precis. Ja.
Han är bartenden.
Ja, han är Spot är bartenden, ja. Mm. He's the science officer on the Starship Enterprise. liksom. Och det är ju så uppenbart, vad heter det, Star Trek-gag såklart. Mm. För att han har på samma färger på kläderna. Men hans den här Star Trek-loggan är vänd lite på sniskan. Och hans öron, hans Vulcan ears, de är spetsiga men spetsen pekar neråt. Och han heter Spot.
Mm.
Så, my god, Och han säger någonting.
Ja, någon fråga efter snubben som hade det, Blue Star. vad han nu hette. Cloud Future eller vad fan det var.
Because we party all night. Cloud Future är awesome. Nej, han hette Frank Future.
Ja, så var det. Ja, han har ju då dött under tiden han varit borta.
Det har gått 27 år.
Ja, precis, som inte kom. Man ska träffa en snubbe om 27 år. Det är lätt att man missar den dejten liksom.
Mm.
Och men om han skickade sitt meddelande eller message eller bara oss, då har det ju för fan gått över 50 år egentligen.
Så ja, men hon får kolla in hans rum då som tydligen är oberört sen
dess. Ja, sen de där 50 åren.
Och där är ju The Blue Star.
Mm.
Han står på en rund säng. Och där är även snubben som speedade av någon anledning.
Speedarkillen är tillbaka, för han är också ute efter The Blue Star. Det har varit hans hemliga uppdrag hela tiden.
Och nu har han fått reda på vad det är.
Mm.
Det är The Blue Star.
Med hjälp av The Blue Star så ska han control the universe, som han säger.
Ja.
Undrar vad det innebär.
Ja, jag vet inte.
Men det är alltså den viktiga plotten i den här filmen.
Mm. Det framgår inte. Och just att denna McGuffin är introducerad så sent i plotten också.
Mm.
De borde ju ha startat med det liksom. Ja. Finns forces som kan kontrollera the destinies of mankind. Mm. That's where you start. Det är inte där det du introducerar till två tredjedelar in i filmen.
Alltså det är intressant att jämföra den här med Airplane.
Mm.
För att den här filmen försöker uppenbart vara så här parodihumor och grejer.
Mm.
Eftersom vissa skämt i den är så pass uppenbara, som Spot till exempel.
Ja.
Men Airplane gör allting så mycket bättre.
Ja.
Och det är på alla nivåer. Det är tempot på filmen och tajmingen på skämten och liksom bara the writing på skämten också.
Ja.
Det här, humor i den här filmen, det är väldigt på nivån liksom när man sitter fyra på morgonen efter många bärs och bara garvar och vilka dumma saker som helst.
Ja.
Och i det läget skrev de det här manuset.
Ja.
Mm. Och behöll det.
Ja.
Och klippte inte någonting i det. Men de har ju aldrig skrivit om det.
Nej. Och det är kanske det som hände. De filmade den fyra på morgonen då. Så kamerakillen cut. No line. Oh shit, cut guys down.
deras showdown här i rummet med Blue Star slutar med att de har en klassisk vilda västern-duell ute på gatan.
Ja. Mm, hon snurrar runt lite grann.
Scenen innan där är ju så knasig. Mm. För att den här Blue Star ligger ju på en liten säng, cirkelsäng. Så hon hoppar upp på sängen i lite så här kattpås och så snurrar runt på sängen ett tag.
Han klarar inte av snurrningar. Utan det får han att svimma av.
Jag fattade inte alls vad som
var på. Sluta snurra då.
Vad spelar för roll om hon snurrar? Han stod väl på marken?
Ja, han måste gå runt sängen.
Han hade ett jävla vapen också. Är han inkapabel att skjuta på någonting som snurrar?
Det är hans enda svaghet.
Stupidity, my only weakness. Men hon lyckas ta denna Blue Star.
Springer ut på gården. Han defenestrerar sig själv.
Det är mycket defenestrering i de här två filmerna faktiskt.
Och nu drar de ju ytterligare en fin referens, för vi förstår ju att det ska bli en shootout. Och då säger några lokala space bebos, hur mycket är klockan? High noon!
Ja.
Och så klärar de gatan. Och sen är det shot för shot försök att återskapa duellen när Clint Eastwood blir skjuten. För att han har en lock på sig eller någonting. Från High noon där.
Ja.
Det blir så tråkigt. De har ju till och med samma musik också.
Ja.
Så det är inte bara att ta samma scen och göra filmer en gång till. Det blir ju inte komedi automatiskt.
Nej. Det är som Scary Movie-filmer där de bara återagerar en scen och så är det skämtet.
That's not good comedy. Mm. Ja, men de skjuter och missar varandra.
Ja.
Så kommer inte ihåg vad som
händer. Hon lyckas skjuta honom.
Ja, hon gör det till slut.
Ja. Men när hon går fram och ska kontrollera hans kropp så kommer det här MC-gänget ridandes på hästar.
Mm. Just det, de har hästar med styren på.
Ja. Mm.
Och då klipper de. Men hon blir kidnappad.
Hon blir kidnappad. Det var inte helt tydligt.
Nej.
Sen kommer vi till en av de jobbigaste scenerna i filmen.
Ja, behöver inte berätta för mycket om
det. Men det är en dansscen som håller på i typ 10, 15, 20 minuter, who knows.
Det här MC-gänget har fångat, de har bundit fast galaxierna på typ en vattencistern som ser ut att vara på jorden. Och de är typ greasers. Mm. De håller på att dansa till greaser-musik. Och så kommer en kille som heter Harley Davidson som är deras ledare.
Nej, han är typ deras präst och de tillber Harley Davidson som är deras gud och tillika en motorcykel.
Men de har väl inte förstått hur man åker motorcykeln?
Nej, för de har ju hästar med styren.
Precis.
Alltså det här pågår jättelänge. Och det är jättetråkigt. Och det är en dum idé genomförd dåligt. Och det hjälper inte plotten eller någonting alls.
Nej.
Men de partar hela natten för de har fått tag i en blå Blue Star. Så de däckar på morgonen.
Och av någon anledning så är atmosfären, det var inte så konstigt ändå.
För Thor hoppar ju ut för han vill se till att hon är okej.
Precis, så han bara kutar iväg som om det vore ingenting. Så, vem bryr sig om atmosfären?
Ja, det var tydligen ingen problem ändå. Så.
Ja, och han drar till galaxin och bara lossar hennes rep och allting. Hoppar på motorcykeln och drar därifrån.
Och då börjar alla buga till motorcykeln. Och sen så hoppar de på sina hästar med styren och jagar efter dem ett tag.
Alltså det är svårt att prata om den här filmen. Den är så jävla dålig.
Sen kommer de till skeppet.
Sen kommer de
power through.
Hoppar in i skeppet, de drar iväg ut i rymden. Och då visar det sig att
fortköraren är där.
Fortköraren är där. Han har tagit över skeppet på något sätt.
Våran huvudantagonist.
Slängt alla i finkan då.
Han slänger alla i finkan. Captain Bud vill ha pizza.
Han pratar bara om mat.
Han blir galen.
Han blir galen på att Thor pizza och Philadelphia.
Thor och Galaxy Sina ligger och kurtiserar varandra.
Precis.
Och han börjar fundera på vänta, kan vi verkligen göra det? Har du en kantmadul?
precis.
Och hon säger, men det var ju faktiskt extra tillval då, som vi installerade.
Fully functional.
Fully functional.
Så då förstår man ännu mer sexistiska de här tillverkarna av henne var. Det var ju uppenbarligen inte en utility robot, utan det var ju en
Sexaroid.
Onboard rape machine, helt enkelt.
Precis.
Så var ni ett offer.
Den här aliensen som Captain Butt spottade ur sig från det här ägget räddar dagen. Han biter ihjäl den här fortköraren och dagen är räddad.
Ja, precis. Ja, men är det inte bara det? Sen är dagen bokstavligen räddad. De snackar lite, kaptenen vill ha pizza. Thor undrar om hon kan få barn. Vilket hon såklart inte kan. Sen så svänger de mot höger och så är filmen slut.
Ja. Ja, en sorglig film.
Ja. Alltså, det var en intressant kontrast ifrån Hands of Steel på hur mycket mer hög budgeten var. Det var ju på en helt annan nivå när det gäller produktion. Ja. Den hade modeller och den hade jättemånga sets där Hands of Steel istället var on location på diverse ställen med ditlagda tubes.
Ja, för fan, spray, paint och tubes.
Det är ju mycket mer sets i den här filmen däremot.
Ja, precis. Galaxina var ju mer av en proper produktion. Det var ju en ganska lågbudgetfilm också, om man jämför med andra stora titlar under tiden.
Men fortfarande, man såg att den hade en budget.
Ja.
Och den är missbrukad helt klart. De har ju slängt pengar åt helt fel håll.
Jag kan förstå hur den här filmen, alltså pitchen är ju enkel. För det fanns inte så många filmer av det här slaget.
Men pitchen är ju skitenkel. Kommer ni ihåg Star Wars? Ja. Kommer ni ihåg Barbarella? There you go. Easy money.
Ja, men det var fel personer som hamnade i styrspakarna här. Ja. Verkligen. My god.
Och Galaxina är knappt med heller. Och hon är så tråkig karaktär också.
Ja.
Hon kunde varit riktigt cool. Men är bara tråkig.
Ja.
Och ett offer.
Jag får knappt säga någonting under filmens gång.
Nej.
Och är inte särskilt aktiv agent.
Nej.
Och sen märker hennes karaktär ingen sens heller. För att när hon är i The Human Bar så är hon plötsligt förfärad över så här, olika monster som är icke och allting. Medan hon i filmen, hela filmen inte har visat några känslor alls.
Ja.
Så hennes karaktär märker ingen sens.
Nej, men filmen märker ingen sens. Den är inte sevärd.
Nej.
Det är bra att vi har sett den. Men...
Ja, precis. Det som var bra var att vi fick reda på hennes tragiska öde, antar jag. Skådelsen som spelade Galaxina.
Ja, precis. Stratton.
Jo, du ser ju filmer om hennes liv också, strax efter det här.
Precis. Det har gjorts en film där hon spelas av Jamie Lee Curtis.
Men det är ju skitsorgligt. Liksom. Mm. Det är ju sån här filmen, det är ingen...
Ja, det är ens legacy.
It's not a worthy legacy. Not by a long shot.
Nej, jag tror inte det här blev en succé, alltså. Ens på sin tid.
Nej.
Men det var ju någon typ i Belgium som vann den typ People's Choice Award.
Precis, i en filmfestival i Belgien vann den People's Choice Award. Så någon gillar den.
Långsamt år kanske.
Ja, precis. Vad fan, måste ha kommit kvalitetsfilmen 1980.
Ja, surely.
Ja, så pass att den här inte förtjänar ett pris av något slag.
Eller? Det fanns väl i alla fall 3-4 skämt som var bra.
Ja, alltså den där kinesiska karaktären var ju rätt rolig till exempel.
Ja.
Alla tilltal svarade han med en visdomsord.
Ja, precis. Någon sån här extreme fortune cookie.
Ja, men filmen var ju sexistisk och rasistisk.
Ja.
För den stereotypade svarta och kineser och indianer och objektifierade kvinnor.
Ja.
Som på löpande band liksom.
Den träffar ju alla punkter för klassisk sci-fi.
Ja.
Den gjorde det fel.
Oh. Den känns inte särskilt stylish heller.
Nej.
Hands of Steel kändes in a way stylish, tycker jag. Ja. Huvudpersonen hade en look. Världen hade en look. Mm. Alla karaktärerna hade en look liksom.
Ja, men det hade ju den där klassiska hjälten springer i öknen i denim.
Ja, precis. På 80-talet.
Ja.
Fönad precis.
Ja, klassisk sån här 80-tals.
Ja, och då var det verkligen så här att jag fiskpampade. Yeah!
Ja. A Hands of Steel, Warriors of the Table. Det är en helt annan film. Alltså,
verkligen.
Den håller ju på ett annat sätt.
De här två filmerna, back to back, som vi såg dem, illustrerar hur olika skit kan vara, verkligen.
Mm.
Ja, kvalitet också förstås, men hur otroligt olika de här filmerna var.
Mm.
Och hur ena var ett nöje och den andra var en plåga.
How could it be so? But there you have it, good folks.
Mm.
Absolut. Har vi någonting mer att säga om den här? Alltså,
jag ser fram emot att utforska mer filmer i den här lådan.
Ja, det finns ju verkligen både skatter och turds.
Ja, precis. Nu är det uppenbarligen en liksom, rysk roulette varje gång
man
tar fram en film i den. För båda såg lovande ut på förhand.
Ja.
På precis samma sätt.
Mm.
Men ja.
En var en starkare film.
Ja, precis.
Klart.
Vi får se vad vi tar för film nästa gång. Mm. Nästa söndag åker jag till Tel Aviv igen.
Ja, precis.
Så, får se om jag kanske försöker få in någonting med brorsan under veckan. Mm. Eller om vi kan se någonting i veckan.
Ja, precis.
För... Ja, på söndag kommer det inte gå att spela in någonting. Kanske på lördag. Till
Vi listar
det. Vad det blir för film är helt okänt. Kanske ja. Cloud Atlas.
Ja, det är ju dags.
Ja, dags. Sen börjar se.
Nej, nu, jag vill bara glömma galaxin. Alltså, låt oss stoppa det så jag kan börja min process.
Ja, låter bra. Bra.
Hej då.
Hej då.
Hej, vänta. Vi glömde slutlåten.
Ja, nu är det ju dags för Airwolf.
Yeah.
Ja, hyllning för de där.
Ja,
entusiasterna i helikoptern.
Ja, precis. Ja, det är för John Saxon och Enter the Dragon sidekicks.
Det är tribut till Hands of Steel. Renderad av Airwolf. Hej.
A56-7W. Classified top secret. Subject is Airwolf. A Mach 1 Plus attack helicopter with the most advanced weapons system in the air today. It has been hidden somewhere in the western United States by its test pilot Stringfellow Hawk. Hawk has promised to return Airwolf only if we can find his brother Sinjin, an MIA in Vietnam. We suspect that Archangel, deputy director of the agency that built Airwolf, is secretly helping Hawk in return for Hawk's flying Airwolf on missions of national concern. Stringfellow Hawk is 34, a brilliant combat pilot and a recluse since his brother's disappearance. His only friend is Dominic Santini, whose air service is the cover for their government work. With Hawk and Santini flying as a team at speeds rivaling the fastest jets backed by unmatched firepower, Airwolf is too dangerous to be left in unenlightened hands. Finding it is your first priority.
Shit, Star Knight. In a medieval European country, a lovely young princess is taken captive by a dragon. A knight and the king's alchemist are rivals, hoping to be the one to slay the beast, rescue the princess, and take her as their bride. A complication arises for our would-be heroes when the dragon turns out to be an alien spacecraft and the princess falls in love with the alien inside.
What? Det eskalerade quickly. Ja, blablabla. Och så är jag plötsligt. Jag tog ut nästa läsk också.
Yes. Invaders from Space.
Ska bara ta lite mer Premium Classics Cola. Original Taste of America.
Brand. Det är två stycken Starman-filmer i den här samlingen.
Oh.
Det är det. Invaders from Space och Evil Brain from Outer Space. Yeah.
Fugitive Alien, vad är det för någonting?
Fugitive Alien?
Ja, för att det är en japansk film, en sån där. Så, och den var med i MST3K, så den har jag aldrig sett.
Är den med i den här, eller?
Mm.
De har ett index längst bak.
Ja, de har det.
Då står det vilken skiva den är.
Vilken skiva, helt enkelt. Ja, perfekt. Fugitive Disc 9.
De hade mage att ha med den här filmen på baksidan också.
Den här?
Mm.
Galaxina.
Mm.
Men det är säkert för att det var Galaxina som är med i den.
Ja, precis.
A member of an alien race attacking Earth refuses to kill a small boy and instead kills one of his fellow attackers to defend the child. Now branded a traitor by his kinsmen, a reluctant hero must hide on Earth to avoid being executed. Now residing with some newfound friends, the alien must deal with the oddities he discovers about Earth culture while protecting him and his friends from his vengeful people.
Men det var inte Starman eller något sånt där.
Nej. Alltså. Men det låter ju som Cyan-grejer.
Mm. Men jag för mig Fugitive Alien hade en tvåa, eller att den var tvåan.
Alltså jag gillar hur den här börjar. The United Worlds are stunned when longtime aide Professor Newton declares his allegiance to the planet Orkipiukius. And its ruler Cleolanthe. Well, read it.
Vilken då?
The Beyond the Moon. Ja. Det börjar säga, oh, Professor Newton, oh, is this gonna be a science? What? Opiokus.
Opiokus. And its ruler Cleolanthe. Space Ranger Rocky Jones and his sidekick Whiskey. Nej, Winky. Sets out to Opiokus to learn the truth about the Professor Newton's defection. With Vena Ray along for the ride, Rocky hopes to save the professor and his ward, Bobby, from the nefarious schemes of evil Cleolanthe. Ja, det är mycket bra namn som bollas.
Mm. Men det är så, så random start på sentence. United Worlds are shocked when Professor Newton declares his allegiance to Orkipus. Like, what?
Orkipus.
Ja, men det är så himla... Verkligen den där klassisk final, eller liksom fantasy-grejer. In the year 53 of our Lord Draxon. Second mandate.
Jag har snackat det förut om datum, vet, som inte har, betyder någonting, för att man vet ju inte vad det...
Vad räkningen
är. The second year of the Draxon rule.
What does that mean?
Då är det bättre som den här... Är det... Sword and Sorcery, eller vad den hette, som börjar med Before Time Began.
Ja, det är den, ja.
In a land before time began.
You mean before the dawn of time? What the hell is that?
Yeah. Men det är fortfarande a better time, för då förstår vi a damn long time ago.
Så då ger man sig mandat att bara hitta på grejer också, ja. På ett sätt som inte year 50 of our Lord Snorklopus.
Ja. Och jag älskar det. De bara pilar på massa namn som vi inte har någon. Lord Draxicon fought against the mighty Godzilla of Earth 5 in a cataclysmic war to rival the antics of Lord Shingalong.
Okej med att man vill skapa en lore, ja. Men man ska inte lore dumpa på baksidan.
Ja, det blir så. Oh, okay,
he failed and thus began the year of light.
But it was said that
one child would be born
in the star of Mox Hall. Does what does it mean? Help me.